ist ja nicht so, dass Martin Luther am 31. Oktober 1517 an die Pforte der Schlosskapelle gegangen ist, in Wittenberg was angeklopft hat und damit war die Reformation da. Sondern das ist ein langer Prozess.
Jag började med att spela ett stycke ur Mendelssohns femte symfoni, Reformationssymfonin, så kallad, för att den komponerades med anledning av 300-årsfirandet av den Augsburgska trosbekännelsen år 1830. Och sedan hörde vi professor Dirk Syndram, ställföreträdande chef för Dresdens imponerande statliga konstsamlingen. I Dresden hittar man världens största samling av verk av Lukas Cranach, den äldre. Jag heter Albert Ernroth och mitt program handlar om konstnären, hovmålaren och entreprenören extraordinär Lukas Cranach, den äldre, som levde mellan 1472 och 1553. Hans målningar och träsnitt bidrog till spridningen av Martin Luthers reformatoriska budskap. Lukas Cranach spelade en väsentlig roll i utformningen av reformationens ikonografi. Han var Luthers propagandaminister och illustrerade Luthers tyska bibel, formgav dennes bokomslag och hundratals flygblad. Cranach var ju även boktryckare, Wittenbergs borgmästare och apotekare. För detta program har jag anlitat två brittiska och två tyska Cranach-experter. Andrew Pettigrew har skrivit Brand Luther, en mycket läsvärd biografi med en intressant vinkling om varumärket Luther.
Well, for me the turning point comes in the first months of 1518. To some extent, we're celebrating the 500th anniversary in the wrong year, because the protest against indulgences was a perfectly normal academic event.
Andrew Pettigrew är even professor i historia vid St. Andrews universitet, och vi hörde att han ifrågasätter om 31 oktober 1517 egentligen är rätt datum att uppmärksamma reformationens 500-årsdag. Vi ska senare i programmet återkomma till Pettigrews välargumenterade teori, men mitt program handlar inte bara om Cranach och Luthers samarbete och vänskap.
Well, I think one way in which Cranach was undoubtedly important was in the development of new subject matter, particularly through the period of the Reformation, particularly developing secular subjects such as the beautiful Venus and Cupid in our collection. And I think he's very underestimated as a painter.
Susan Foister är intendent för tidig nederländsk, tysk och brittisk konst på Londons National Gallery. Museet äger 10 högklassiga verk av Lukas Cranach. Foister tycker att Cranach har blivit underskattad som målare och hon påpekar att han inte bara är intressant i religiösa sammanhang. Norr om Alperna är han en av renässansens viktigaste konstnärer. Och hans profana motiv kan ibland te sig ganska ekivoka. I Nordeuropa är Cranach nämligen en av de första konstnärerna som vågar sig på nakenmåleri. Det rör sig om unga kvinnor som föreställer bibliska eller mytologiska figurer som Eva, Lucretia, Venus eller de tre graserna.
So I think that the nudity would probably have been seen in the context of the admiration for classical art in that period. Yeah. And so it's really only been more recently that people have been bothered at all by nudity in this kind of painting.
Målningarnas syfte är tydligen inte att väcka erotiska tankar. De har uppstått i en intellektuell humanistisk anda och vi ska tolka dem som allegorier, till exempel över oskuldsfullhet och idealiserad skönhet. Jaha. Det påstår Susan Foister och så står det i konsthistoriska böcker. Ja visst, man brukar kunna spåra ett moraliskt budskap, men jag tror att även den tidens stränga makthavare, furstar, biskopar och kejsare som utgjorde de främsta beställarna, ibland, i smyg förstås, hyste kötsliga begär. Under praktkläderna var de bara människor. Och de blev kanske smått upphetsade när de studerade dessa sedesamma allegoriska nakenbilder som brukade hänga i deras privata gemak. Cranach vill jag påstå, njuter av att balansera kvinnokroppens framställning på gränsen av sedlighet och sexualitet.
Die Künstler der klassischen Moderne greifen vor allem die schönen Frauen Cranachs auf und greifen vor allem ein Element auf das natürlich auch die Malerei Cranachs abzielt, nämlich auf Wirkung, auf schöne Linien, auf eine ausgewogene Komposition, weniger
Jag talar också med Daniel Görres, som är kurator i Museum Kunstpalats i Düsseldorf. Museet organiserade tidigare i år en utomordentlig Cranach-utställning som även kunde uppvisa många exempel på hur Cranachs profana verk fortsättningsvis inspirerar konstnärer. Cranach brydde sig inte om figurernas anatomiska korrekthet. Det var de vackra linjerna som gällde, inte sanna proportioner som Rafael, Michelangelo och som även Dürer eftersträvade. Det berodde inte på brist på teknik. Cranach föredrog helt enkelt det slanka kvinnoidealet som levde kvar från medeltiden. Idealkroppen var redan på den tiden tämligen omöjlig att uppnå. Och därför var det precis som idag vanligt att photoshoppa en modell. Cranach förlänger skönhetens gudinnans ben i målningen Cupid Complaining to Venus. Venus ögon är lite sneda och mandelformade. Brösten sitter högt upp. Ja, Cranach var en mästare på sin tids bildbehandlingsteknik. Nere i Italien hade Giorgione och Tizian under tiden redan återvänt till antikens mer generöst formade damer. Deras versioner av Venus från Urbino har mjuka lår och en bekväm putmage. Båda målningar utstrålar oförblommerad sexualitet.
The figure of Venus is still in some ways the figure of a medieval woman, a woman who had much slimmer proportions than the kind of Italian Renaissance women that Titian, for example, was painting at this time.
Susan Foister. Men på 1800-talet värderades Cranachs altartavlor, mytologiska bilder och porträtt inte särskilt högt. Och samlingen i Dresden decimerades, berättar Dirk Simons.
Im 19. Jahrhundert war das altdeutsche Malerei, und die war genauso wie die altitalienische Malerei, war das etwas, was also keinen mehr so richtig interessiert, und man hat wieder verkauft. Also vieles ist dann weggegangen.
Men på 1900-talet återupptäcktes Cranach. Duchamp, Man Ray och Picasso var fascinerade av mästarens nakenmåleri och gjorde parafraser på ett antal av dessa bilder. Andy Warhol fastnade för Cranachs kända bröstbild av en påklädd, höghalsad, rödhårig kvinna. Den unga damen bär ett spektakulärt halsband som påminner om ett tjockt gardinomtag utan tofsar. Hon är iförd en komplicerad men väldigt elegant klänning med slitsade ärmar. Det fritt fallande håret och hennes breda basker, käckt på svaj, signalerar för samtidens betraktare att denna kvinna av börd är ogift. Och vad gör Warhol? Han struntar i nedre delen av porträttet, stryker landskapet i bakgrunden och gör två olika färgglada silkscreen-tryck av motivet. Den högklassiga renässansdamen förvandlas till en pop-art-ikon i stil med Warhols silkscreen-porträtt av Marilyn Monroe och Elizabeth Taylor.
Gleichzeitig sind es ja Ikonen, auf die Warhol immer zurückgreift, also wenn er die Marilyn aufgreift oder Liz Taylor oder Elvis Presley. Und offensichtlich hat er erkannt, dass auch schon Cranach im 16. Jahrhundert Ikonen seiner Zeit geschaffen hat.
Daniel Görres påpekar att Andy Warhol och Lukas Cranach hade en del gemensamt. Båda behärskade många olika medier. Warhol hade sin factory, sin studio med flera assistenter. Cranach etablerade på 1520-talet en stor verkstad med 84 rum och engagerade ett tiotal utbildade konstnärer. Dessutom hade han mängder av gesäller och lärlingar. Emellanåt blev slutresultatet rätt så fabriksmässigt och precis som det fallit med många Warhols arbeten signerade Lukas Cranach också verk som han bara delvis hade målat egenhändigt och som verkstaden sedan fick slutföra efter mästarens direktiv.
Andy Warhol looks at screen, hang him on my wall.